I morse när jag satt på moppen till jobbet så laddade mina lurar ur. Jag hade liksom inte, de måste ha glappat när jag försökte ladda dem i natt eller någonting. Så jag har inte hunnit lyssna på dagens supermåndag. Har du det?
Nej, jag har inte heller hunnit. Jag har varit på skolan mestadels av den här dagen. Ja, så då utifrån, då vet vi inte vi riktigt vad de har snackat om.
Det är fullt möjligt att vi släpper ett identiskt avsnitt med dem nästan nu. Vi kanske krockar på allt. Vi får se.
Ja, det är ju spännande. Living on the edge helt enkelt.
Ja, men det där, alltså urladdade lurar. Det är som fram tills för kanske 10 år sedan var man ju alltid utan lurar i öronen. Nu känns det ju helt plötsligt som döden. Att du så här bara sitter och åker tunnelbana eller kör moppe eller någonting. Och det bara är tyst i öronen.
Men kan vi inte liksom, för nu när du nämnde att de laddar ur, kan vi inte bara slå fast en gång för alla att trådlurar är ju fan så mycket bättre än trådlösa?
Det är det enda vettiga.
Ja.
Good times, boys. Let's keep the fucking shit train rolling. Take it to the final destination. Yes,
ja, men då hälsar vi er alla välkomna till ännu ett avsnitt av Radio 1970. Sebastian heter jag och med mig har jag såklart Navid Deal. Hur är läget med dig idag?
Ja, det är fantastiskt, höll jag på att säga. Oj. Jag har ingen anledning att säga så, men det är väl helt okej. Okay. Det är som vanligt. Det är alltid lite mer dur på de här avsnitten när den senaste matchen är en seger, och det är det ju nu, så jag antar att det är därför jag liksom, min ryggmärgsreflex var att säga fantastiskt, fast det är precis som vanligt en grisig måndag i februari, eller på att säga mars.
Ja, men precis. Ja, det blir lite lättare att vi låter lite lättare, gör vi.
Ja.
När vi pratar efter en sån, särskilt en sån här håll käften seger. Då blir det väldigt, väldigt, väldigt lätt för oss.
Ja, men det känns som att man helt plötsligt inte har 10 kilo cement i skorna när man promenerar fram i livet. Själv då? Är det bra eller?
Ja, det är bra med mig är det. Det börjar bli varmare och varmare här i Umeå. Så det känns som att våren närmar sig, vilket är härligt. Det gör ju under det här med flera soltimmar. Tycker jag. Så det... Ja, men det är bra. Och hockeyn, som sagt, den gör ju också så att, eller i alla fall senaste matchen, gör ju så att man mår lite bättre. Så. Det är inte fantastiskt, men det är bra.
Ja, jag är ju ett fan av lite mer norrländsk så här vårvinter än lite mer vanlig vår, som vi kanske har här nere. Alltså att det är snö, men lite varmare i luften än under liksom midvintern. Jag tycker det är fan, så borde det vara överallt.
Ja, det är riktigt härligt faktiskt. Det är det. Men nu så, det är nog lite problematiskt. Eller det kommer vara några problematiska dagar framöver. För vi har haft plus nu i, jag skulle väl ändå gissa på att det är en vecka nu. Och sen nästa vecka så blir det -8, du vet. Så det är vad
det är. Men... Det där saknar jag faktiskt inte. Härligt med en podd med två medelålders män som sitter och pratar om vädret.
Ja, det
kanske var nästa podd.
Ja, faktiskt meteorologerna, radio, inte vet jag, radio Celsius.
Ja. Ja. Ska vi hoppa på islossningen i fredags mot Mora? Håll käften segern, som du kallade det. Det var lite så, jag vet inte hur mycket håll käften det var egentligen, men efter två förluster mot liksom fellow top 6-gäng så kändes det otroligt skönt att få liksom sätta ner foten och bara bam, här har ni mot Mora som fick ta den då.
Ja, precis. Och egentligen när man tänker tillbaka på de andra matcherna så vi har ju haft enorma problem med att göra mål, men här så fick vi faktiskt utdelning på gubbarna, så att få göra 5 mål är ju om något ja, det är ju jätteskönt för oss, men jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt för truppen. Så det var skönt, tycker jag. Ja. Väldigt, väldigt skönt.
Och vad fick vi det till fjärde raka fredags hemmasegern, va? Alltså förutom att det är nice att bygga streaks för laget, så alltså Löven-publiken, Umeå-publiken behöver få se lite segrar också efter den här vintern.
Ja, det blir så jäkla grinigt annars. Det är ju det. Men så ja, det är ju skönt. Alltså det är ju en streak som för några veckor sedan kändes väldigt overklig, tycker jag.
Ja.
Men nu är vi uppe på den hästen igen.
Det
tar vi. Vi tar alla streaks vi kan få. Alla de här små gnuttorna av hopp måste vi klamra oss fast vid.
Det känns lite som postens öppettider när man pratar om så här fjärde raka segern som är på hemmaplan och som är på en fredag.
Ja, precis.
Jag tror att det var vår tredje raka hemmaseger, men vi har torskat någon onsdagsmatch för någon vecka sedan. Så, men alltså kollar man hemmamatchen nu, vi börjar ju bygga någon sorts hemmastyrka. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 5 av de 6 senaste hemmamatcherna har vi tagit. Det är grevens tid, för snart är det slut på grundserien.
Ja, precis. Ja, tänk dig då, de som satt där. Det är inte nu vi ska vara bra människorna. Kanske de får lite vatten på sin kvarn. Roligt.
Ja, vi har ju någon säsong. Det är väl 2021. Den säsongen som var utan publik. Den säsongen där vi förlorade mot Timrå i finalen. Som det var ungefär vid den här tiden. Typ så här 2-3 matcher kvar av grundserien. Så man började se ett liksom fungerande spel, som man börjar känna att så här, ja, men vi kanske kan vara med och slåss om den då den här säsongen, ja. Efter att vi hade gått kräftgång, eller vad man ska kalla det, genom hela grundserien.
Ja, vilken jäkla säsong det var. Ibland så brukar jag tänka tillbaka på den där säsongen. Även fast det inte var någon publik eller så är det någonting med den säsongen som var ganska härlig, tycker jag. Det var så annorlunda. Jag gillade nästan det där. Det var så makabert, du vet.
Jag gillade den inte, jag tyckte det var den värsta säsongen någonsin. Nu slutade den ju fruktansvärt också. Men även så här, att inte kunna gå på matcherna och bara, det byggde någon sorts frustration att sitta hemma och se matcherna på tv. Och det var liksom bara deppigt och ingen publik och så vidare. Jag tycker det är bättre som det är nu.
Ja, naturligtvis är det bättre nu. Men det var kul att få uppleva det, du vet. Och det var ju också så här, vi ska inte prata alldeles för mycket om det, men det kändes lite grann som, eftersom man gick och såg ibland på typ O'Leary's eller sånt. Och man får sitta i sällskap. Så var det som, jag vet inte. Man samlades på sådana ställen. Det var lite kul. Även fast det var mitt i corona. Jättekonstigt. Men ja.
Ja, jag vet inte. Jag samlades på några ställen. Det kanske var det som var mitt problem. Jag var lite för restriktiv.
Det kanske var det.
Jag tog lite för mycket ansvar i...
Ja, det är bra. Det är bra.
Ja, strunt samma.
Man ska göra det också.
Ja. En annan bra grej med fredagsmatchen, Joona Voutilainens första nolla sen han kom tillbaka från skadan, och också hans första kanske så här riktigt övertygande insats sen han kom tillbaka från skadan, frågetecken.
Ja, jo, men lite så är det väl. Han har väl inte sett, han har ju inte varit katastrofal de andra matcherna såklart, men Nej. Det har ju sett, han har ju inte varit riktigt den Joona som vi kanske känner igen när han är verkligen in the zone. Men nu så...
Ja, men han sätter 4 mot Västerås i debuten. Jag minns inte om det var några tavlor inblandade där. Det är svårt att tänka mig. Släppte 2 mot Södertälje i sin andra match. Ja. Var inget som helt otagbart ut. Även om han kanske inte helt kan lastas för någon av dem. Men jag menar...
Ja,
Målisar sitter ju och kollar sin statistik. Det är helt övertygad om. Så skönt, ja. med en nolla för honom.
Jo, ja, men det... Han har ju blivit rånad på några sådana under säsongen. Så. Det var bra att han fick den här. Hoppas att han följer upp det med en ny redan nu på onsdag mot AIK kanske.
Och bra att de lät honom vila också där mot Djurgården i onsdags. Det har man ju efterlyst, att han inte ska behöva stå liksom varje match. Eller typ så här 7 matcher av 8. Utan att han får stå och så får han vila. Och så får han stå lite och så får han vila.
Jag var i chock när jag såg att han inte skulle stå den matchen. Jag tyckte det kändes märkligt. Ja, men lite så, bara, är han skadad nu igen eller vad är det som sker? Men det är ju skönt att han kunde komma tillbaka sen mot Mora-matchen och visa vart skåpet ska stå.
Jag tänker att liksom, har du dragit på dig en skada efter att ha stått liksom, ja, vad det känns som, typ 80% av matcherna fram till skadan, så kan det ju vara en idé att du får mjukstarta lite. Du får två starter, du får vila en, får ett par starter. Det är ju som sagt, absolut, det är nu säsongen ska avgöras. Så det här känns bra. Det känns ändå bra att vi har Svedberg också. Alltså, jag tycker ofta man glömmer att för klubben så är ju kvalet till J20 nationell otroligt viktigt också. Alltså sett till hur klubben ska fungera i framtiden, så vore det ju väldigt, väldigt bra att få upp J20 i nationell. Och det är ju superbra om Melker kan vara med och hjälpa dem i det kvalet i så stor utsträckning som möjligt också.
Verkligen. Ja, det är nästan så. Det är nästan så att man skulle bara vilja ta ett år. Då har Löven bara satsat på J20 istället. Bara lös det här nu.
Lägger hela spelarbudgeten på J20 och tar ett mellanår i Allsvenskan. Ja,
verkligen. Så vi siktar där på typ en 8:e plats i Allsvenskan. Lös J20 bara, så får vi det ur världen för en gångs skull.
Ja, för det har ju känt lite så här de första åren sen vi fick ett uppsving med Kente och allt det här, som att ja, men A-laget spelar ju snart i SHL. Och då får man ju automatiskt en J20-plats i nationell. Men som det har utvecklat sig med det nya spelsystemet, att det kommer ner lag som HV och Djurgården och Brynäs vartenda jäkla år. Så det är inte lika, alltså jag känner mig inte lika säker på att så här, men inom 3 år är vi ju SHL i alla fall. Utan så här, det är ju säsong för säsong nu och liksom ganska öppet, och vi kan inte se som favoriter någon säsong egentligen, så de ska nog inte förlita sig i 20 på att det är A-laget som kommer att ta upp dem i nationell.
Exakt, lita inte på det, utan det där får de ta och lösa själva. De får göra en stå för en prestation. Ja. Men när vi har det slutspelet börjat nu, eller vad man ska kalla det?
Ja, alltså Norras slutspel är väl snart slut. Det blir ju Löven och Östersund som möts i någon sorts norra final, kan man kalla det. Båda blev klara igår för det. Men så är det ju att vinnaren från norra då möter vinnaren från östra, vilket verkar bli Tyresö Hanviken i en bäst av 3, tror jag det är. Och vinnaren av dem spelar den här kvalserien mot 3 lag, tror jag det är, från J20 nationell.
Okej. Ja. Rörigt.
Ja, det är rörigt. Särskilt med tanke på att du har sådana här Habrovinkler, att förra säsongen till exempel kom ju Löven 3. Ja. Oskarshamn tror jag 5 eller sist. Men eftersom Oskarshamn har ett A-lag i SHL, så kan inte de åka ur nationell, utan då liksom tog ju de den platsen. Så det är en kvalserie som du också så här, det kanske funkar om han placerar sig bra, men det är inte säkert, för det kan vara något annat lag som har ett bättre A-lag som ska ha platsen istället. Alltså det är det där
verkligt.
Shit, alltså när vi ändå är inne på det här stickspåret, har jag tänkt på en grej. Nu vet jag inte om det har ordnat sig för Vännäs. De har ju varit i fara i Hockeyettan väl.
Ja, precis.
Och där det spelas väl en kvalserie som inte är igång ännu, där de måste vinna en serien mot Kovland. Får kalla kårar av dem. Rosvik och KB65. Och alltså, det vore ju ganska dåligt för Löven om Vännäs rasade ur Hockeyettan, för då har vi väl inget Hockeyettan-lag i närheten längre.
Nej, vi har ju inte det. Vad skulle närmsta vara i så fall? Jag vet inte ens. Det är ju Örnsköldsvik typ.
Ja.
Nej, det vore ju katastrof, och inte bara för Löven, men alltså för hockeyn i stan, alltså generellt.
Ja.
Men de, liksom, då är de här på samma nivå och i samma serie som Vinden helt plötsligt. Fina. Men det är inte bra. Så kan vi inte riktigt ha det.
Nej, eftersom nu när vi inte har något J20 nationell, så har vi varit beroende av att typ Vännäs finns, för att till exempel förra säsongen Ekefjärd, Karl Horner, Hägerstam, Melker både förra säsongen och den här Axel Blom den här säsongen, att vi kan locka till oss bra, eller relativt bra J20-spelare som kan tillhöra våran A-trupp spela matcher med Vännäs om hela vårt lag är frisk, alltså om alla ordinarie är friska, men liksom kunna bli blixtinkallade till vårt A-lag eftersom vi inte har ett J20 nationell och plocka spelare ifrån. Och sen har ju de spelarna kunnat vara med och hjälpa till i kvalspelet för J20 framåt vårkanten. Om inte Vännäs finns, då finns ju inte riktigt den där. Jag menar, det är ju ingen, typ Axel Blom, han är väl från en AIK-produkt, han är stockholmare. Han kommer ju inte att, alltså nästa säsongs Axel Blom kommer inte att komma till Umeå för att träna med Björklövens A-lag men spela i J20 regional till vardags.
Nej, det kommer inte. Därför är det ju väl ännu viktigare att de faktiskt går upp i år, vårt J20-lag. Mm. Det känns ju som att det är lite make it or break it-säsongen. Det känns som att man säger så här varenda år. Men i och med att man kanske väl inte riktigt kan lita på Vännäs heller, så är det av väldigt, väldigt stor vikt att J20 presterar nu och faktiskt ta steget. Mm. Men vet du ungefär hur står sig vårt J20 år? Vet du det?
De har ju vunnit alltså grundserien i norra och de avfärdade ju Boden ganska lätt i det första steget. Jag tror säkert att de kan slå ut Östersund och säkert Hanviken också. De slog ju ut Nacka tror jag i sista steget förra säsongen. Men sen är det ju alltså, det är ju en enorm skillnad mellan lagen i J20 nationell och J20 regional. Och de måste ju slå lag från, alltså de måste komma före lag från J20 nationell i kvalserien för att ta sig upp dit. Och det ska ju helst inte vara typ Malmö till exempel som kommer vara där, för Malmö har ju ändå ett SHL-lag, alltså deras A-lag är SHL, så de kan ändå inte åka ur, utan du måste vara före, jag tror Västerås är den där hockeyallsvenska laget som vars J20-lag kommer hamna i kvalserien, så det är i så fall att man måste vara före Västerås i den där serien.
Ja. Nej, det är ju en uppgift de har framför sig. En nöt att knäcka, så att säga. Men vi får väl hålla tummarna. Det känns viktigt som tusan i år. Det är alltid viktigt, men nu...
Ja. Gud, har vi pratat 10 minuter om någonting som vi inte ens hade tänkt prata om? Men det var ganska kul. Fortsätt, vad sa du?
Nej, men jag tänkte så här, nu när du väl nämnde om... När du nämnde Vännäs. Alltså, det är ju så extremt... Eller vilket underbetyg det är till hockeyn i Umeå. Att vi inte har ett lag i division 1.
Ja.
Och det känns som att... Alltså det ska ju inte riktigt vara möjligt att det blir så här. Att både Teg åker ut och sen att Vännäs liksom... Som ett brev på posten ser ut och gör det också. Det är riktigt uselt.
Nu har ju förvisso hockeyn förändrats sen typ 00-talet som jag tänker prata om nu. Men alltså... Det är ju inte bra... Alltså, för varje lag som försvinner från liksom relativt hög nivå av hockey är det ju dåligt för Umeå-hockeyn på totalen och liksom i längden dåligt för Löven också. Jag tänker, typ när jag bodde i Umeå så här, ja men säg 00-talet, då var väl LN 91 i ettan, Vännäs var i ettan, Teg var i ettan och Löven kunde plocka in spelare som, ja men Johan Bergmark tog vi från Teg. Mm. Magnus Forsgren heter han va? Kom ju från Teg. Johan Jarl som heter Johan... Hette han Wikström innan?
Ja, Wikström.
Tog vi också från något av dem där. Och alltså, det fanns ju någon sorts pool då av kompetenta hockeyspelare runt om i stan som kunde plocka upp vid behov. Alltså, nu ser ju hockeyn annorlunda ut och vi kan ju lika gärna låna in någon från så här södra ettan när vi har behov. Så, men nej, det, på den tiden hade vi ett J20 superelit som det heter då, som heter nationell nu. Alltså det var en ganska bra miljö att komma upp som ung spelare med tre lag i ettan och ett lag i superelit. Så ja, nu har vi snart inget av det där. Det är ju en stor skillnad.
Det går fort i hockey, eller hur? Ja. Nej, det är tragiskt. Men om Vännäs har en chans så får vi ju ta och heja fram dem lite extra, tror jag. För vår egen skull, helt enkelt.
Jaha, nu blev det ju mycket prat om juniorhockey. Men jag tänkte att vi skulle göra någon vecka. Så det blev nu. Ska vi kort om Djurgårdsmatchen då säga. Nu har vi ju spelat färdigt mot Djurgården. Av 12 poäng tror jag vi har tagit 2. Men den här nollpoängaren i onsdags tyckte jag ändå var ett fall framåt. Alltså innan den här förlusten var jag mer skraj för att få Djurgården i slutspelet än vad jag är nu efter den där matchen.
Mm. Ja. Jag kan bara hålla med. Jag känner att det är lite precis, eller det, jag får samma känsla som jag fick efter Södertälje-matchen. Alltså det, visst, vi torskade det, men jag är inte alls orolig utifall om det ska se ut så där från deras sida. Mm. Ser det ut så där, då har vi en väldigt, väldigt bra chans att få något resultat i en sån match. Är det.
Ja.
Lugnt säger jag.
Ja, men i de här tre första matcherna mot Djurgården, även, inte när vi vann, men de två matcherna vi hade torskat innan den här, tyckte jag att de manövrerade ut oss så himla lätt. Alltså de kom in på oss hela tiden och skapade chanser. De skapade, vet du vad de skapade?
Berätta.
Odd man rushes. Hela tiden.
Du måste skaffa sådana här soundboard till podden. Så varje gång man ska säga odd man rushes så trycker man på knapp. Så kommer det något kul ljud.
Ja, nej men alltså jag tycker att de har varit det lag som kanske har varit bäst på att utnyttja luckorna i vår, vad ska man säga, i våra kanske svaga avvägningar forecheck, backcheck, och hittat sätt att bli övertaliga i sina i sina omställningar. Men nu tyckte jag inte att de var det. Nu tyckte jag alltså, det var ju dels trubbighet från vår sida, det var något ganska lätt mål som vi släppte in, och de där två var det, va? Det alltså, det här var, tycker jag, spelmässigt en match som gjorde att jag blev lite mer lugn. Alltså började känna att vi, alltså inte att vi lätt slår Djurgården i en 7-matchers-serie, men att vi ändå har en chans i en sån serie.
Mm, ja, jo. Nej, men det var ju på något sätt betryggande att Djurgården spelade inte som en övermäktig motståndare, du vet, utan som ett vanligt lag. Så det var ganska, det är konstigt att säga det, men det var en skön förlust på det sättet.
Ja, men lite så.
Alltså från det man såg ifrån spelet.
Så. Och sen oavsett motstånd, att vi faktiskt har hittat ett sätt att stänga igen spelvändningar mot oss.
Ja, exakt. Det blir ju trubbigt, men vi klarar av det. Ja. Allting blir så här lidande för att vi spelar så extremt trubbigt på det.
Men efter den här säsongen, då tar jag fan gärna, alltså så här, tar gärna någon match där vi sätter defensiven men inte offensiven. Ja. Särskilt som man vet att så här, Kilke och Powell kommer komma in. Nu, Djurgården till exempel saknade ju Kryger, Södertälje saknade Videll. Så jag menar inte att så här, vi skulle ha vunnit om vi hade haft Robetta. Men jag menar, sett till vårt spel och hur det såg ut utan Kilke och Powell, så är ju det två spelare som förmodligen bättrar på det som inte riktigt funkade på den här Stockholm.
Det får vi ta och hoppas. Ja, att Kylke Powell är borta, att de kommer tillbaka, menar jag, det kommer ju ge oss en annan dimension framåt, tror jag. Men vet du hur det är med dem nu? Hur ser statusen ut?
Alltså, vi hade ju Manne som var och snokade på träningen idag och kollade hur det såg ut. Och hans bedömning är ju, Powell spelar redan på onsdag, troligen Jesper Lindgren också. Kylke är med på is, men inte i alla spelmoment. Men där har Löven sagt att det går enligt plan. Och plan var ju 4 till 6 veckor. 6 veckor har gått nu på lördag. Så han är ju inte jättelångt bort då i alla fall. Okay. Så det är väl bra. Vi bläser igenom de sista punkterna här också, så vi kan gå på nästa segment. Jag har skrivit powerplay. Inte så bra. Tycker spelet har sett okej ut. Men vi får inte in pucken. Även där tänker jag väl Paul och Kilke får vara lite de som knyter upp knutarna.
Ja, vi lägger ju mycket, mycket vi sätter mycket pengar på Kylke Powell just nu.
Vilket vi ska.
Ja, men det där, nog fan löser de det där.
Alltså kan vi behålla det här fast bli lite spetsigare, få in Kylkes passningsspel istället för vem som nu är där istället för honom, och få in Powell där ute i vänstercirkeln. Ja, men spelar vi så här bra i powerplay med dem på isen, så räknar jag med att knutarna ska lossna där. Desto roligare är ju boxplay. Jag tycker nästan inte det pratas om vårt boxplay alls, men jag får det till att på de 13 senaste matcherna har vi släppt in ett mål när vi har varit i numerärt underläge.
På riktigt?
Ja, mot Tingsryd dessutom.
Ja, det är ju jättebra.
Ja, Så får du gärna fortsätta.
Ja, ja men ja, gud ja. Det finns väl ingenting mer störande än när man tar en dålig utvisning och man vet att det kommer ringa liksom.
Ja, ska säga att det... de här 13 matcherna, jag har inte räknat på procenten. Så jag vet inte, det har ju varit ganska, alltså jag upplever att domarnivån har tagit ett steg liksom, när jag ser tillbaka, men inte att den har blivit sämre. Alltså domarna har tagit steg tillbaka och släpper mycket mer i spelet. Så det blir inte så mycket boxplay och powerplay överhuvudtaget de här senaste fjärdedelen av serien, är min upplevelse i alla fall.
Ja, men så kanske det är lite grann. Vi får ta och räkna på det där tills nästa vecka. Vi får se hur de presterar de här matcherna som kommer. Det blir intressant att veta hur det faktiskt ser ut.
Jag har ju sett den här streaken byggas upp och känt så här, om jag nämner det, då är det som att jag jinxar det. Men vi måste ju fan få prata om hockey också i våran hockeypodd.
Va? Måste vi? Ja, det är så är det. Vi måste få göra det någon gång i alla fall. Eller hur?
Och då är det dags att utse veckans bästa Lövenspelare i segmentet veckans Beljavski. Det brukar gå till så att vi nominerar varsin gubbe. Och så gör vi väl idag också, tänker jag.
Det är ju dumt att ändra på ett vinnande koncept, eller hur?
Ja.
Det gör vi. Ja.
Vi kan vara transparenta. Jag frågade dig idag, finns det någon punkt du vill ha in i körschemat? Och du sa, tja, Polis form. Och jag svarade, jag har en känsla av att han kommer upp i segmentet efter veckan som gick. Det vill säga veckans.
Ja, precis. Nej, men vad ska vi säga? Poli är ju... Är det här någon sorts gemensam nominering av oss?
Eller? Ja, alltså... Jag skulle inte skämmas över att ge Jona en liksom, nomineringspoäng för nollan han håller. Samtidigt tycker jag att det är, alltså det som Poli har steppat upp egentligen andra halvan av säsongen, men jag skulle säga framförallt sen Powell och Schilke försvann, när det känns som att vi har typ på sin höjd 2 spetsspelare kvar i honom och Weigel. Vissa matcher bara han. Alltså det
är så jävla sant faktiskt när du säger det.
Det känns himla tunt på liksom, vad ska man säga, i spetssäcken. Men då har han ändå stått för, jag minns inte när Powell försvann, men det var innan hemma matchen mot Brynäs i alla fall. Då har han
Poli har ju
poäng på typ sen dess.
Han har gjort det jättebra.
Och efter Djurgårdsmatchen såg jag inte ut som, alltså då har jag inte favorit till veckans Beljavski. För i den matchen så fick han ju ändå ganska mycket, jag ska inte säga målchanser, men han fick mycket chanser att sätta upp spelet och han fick mycket ansvar i till exempel 6-5 där i slutet. Men så här, lyckades skicka ut pucken i mittzon när vi hade sista chansen och sådana grejer. Alltså, han var ett så här, frustrationsmoment, om man ska kalla det. Men
målmatchen var lite annorlunda.
Ja. Och att han gör det nästan själv. Alltså, första målet, Zorro-målet, är ju någonting han gör själv. Men så här, han får en ganska bra blindpass av Weigel, är det väl, på andra målet. Och så här, han blir bra framspelad. Men det är ju så här, i ett läge när typ ingen annan i laget gör det där, så sätter han 1-0 och 2-0. Och är det 4-0 också han sätter.
Ja, det där har vi snackat om tidigare. Det finns spelare som ibland bara bestämmer sig för att, du vet, faktiskt shit.
Nu räcker det.
Och gör mål. Typ som Powell kan göra också. Så var ju Poli i den här matchen. Men då kan inte någon annan göra mål, då tar jag tag i det här själv. Det gjorde han. Och det var ju en jävla show, får man väl ändå säga från hans sida. Och ja, det där Zorro-målet har ju blivit lite av en snackis också.
Ja.
Så det är ju spännande.
Härligt viralt. Omdebatterat. Mer om det också, senare.
Ja, exakt. Det är också... Det är ju kul att det kommer så många fina mål tätt in på varandra.
Ja. Det var ju, jag tror det var Jesper som satte ihop. Du vet, Hockeyallsvenskan gör ju så här omröstning i sina sociala kanaler varje vecka. Det är ju sponsrat av ett ölmärke som kallar det för veckans kyligaste. Och
Ja, just det.
Liksom, ja, man ska ju inte säga det snyggaste målet varje vecka. Och liksom en säsong som den här, när vi slackar i tabellen, så var det ju fett att se Jespers sammanställning av vilka lag som har fått flest veckans kyligaste.
Ja,
av hockeyallsvenskan. Det var vi i topp.
Ja, det är typ vi varenda vecka. Det, undrar hur många Maxim Fortier fick där från början av säsongen. Det är nog x antal. Men ja, nej, men Depoli, vilken prestation.
Ja.
Det är ju självklart att han kommer bli nominerad av oss. Och
ja, jag tror att han...
Även alltså, då vinnare.
Ja.
Vi kan ju ge... Ska vi ge det till... Alltså en nomineringspoäng till Jona också?
Nej, jag tycker då för finns nolla, det fler liksom som är på det. Alltså, du har...
Han håller nolla är ju ändå bra.
Det han håller nolla mot ett topplag är bra. Det var ju lite match, alltså målvaktsmatch mellan honom och Ignatjev som han... Man får säga vinner där ja, i fredags
det,
också.
Det får man säga.
Du har ju... Utöver Poli så har du 3 poäng på Postler och 3 poäng på Manning också.
Ja, Manning gjorde en ganska bra match.
Och det har väl någonting... Jag tycker samtidigt så här, sett till Polis prestation och sett till hans utdelning i veckans Beljavski, så jag skulle inte skämmas över om han får alla 3 poängen den här veckan.
Nej, och det är alltså... Vi gör ju vad vi känner för. I vår podd. Så här, ja, men vi kan ge det till Poli. Och ja, ge han alla poängen. Det är,
båda nominerar och han vinner. Congratulations! Ska inte du säga grattis?
Grattis!
Veckans Marklund.
Men vi går vidare till veckans Marklund. Segmentet som alla, verkligen alla tycker om. Vi ska utse någon eller något som har varit klandervärt den här veckan. Och det är alltid kul att surra om.
Ja, det är det.
Har du kunnat fundera ut någon den här veckan?
Ja, riktigt sån här, du vet, när man går och irriterar sig på saker i vardagen. Att kunna tänka så här, jag ska nominera det här till veckans Marklund. Då ska de få se på annat.
Ja. Ja, det är skönt när man hittar dem. Jag tycker också att det har varit ganska lätt den här veckan. Och få så här tänkbara kandidater. För det finns mycket man kan vara irriterad över.
Ja.
I svensk hockey just nu. Så.
Ja. Jag har dock tyvärr inte någon specifik. Jag kan gå först. Jag har inget namn, för jag vet ingen så här specifikt som har varit. Men som vi pratade om innan, så gjorde ju Scott Pooley ett så kallat sorromål. Behöver man beskriva sorromål? Det fanns svårt. Lacrosse goal heter det väl i Nordamerika. De som har sett lacrosse förstår liksom ungefär. Ja.
Kanske också för Michigan, tror jag.
Ja, okej. Ja, tänk mer på Michigan eller lacrosse än på sorro, så har ni ungefär hur det ser ut. Det började ju redan typ så här i torsdags, tror jag, under SHL-omgången som var då, så gjorde ju, heter han Jonathan i förnamn, Läckerimäki i Örebro, ett ganska skillat sorromål från bakom kassen. Och vårt 1-0 mot Mora var ju också det. Och det är väl vad det är. Alltså, den här typen av mål har ju gjorts nu i säkert 10 års tid i alla fall. Och görs då och då. Och så här, jag tycker, alltså, min typ av mål är ju Postler som gör en sticklift och får en crosschecking i ryggen och skjuter målvakten i benskyddet och lyfter i returen liksom, stående på knä. Så det är inte min typ av mål, men det är ett sätt att göra mål. Och från vissa positioner på isen så är det nog det mest effektiva. Alltså det bästa du kan göra om du vill göra ett mål. Till exempel i den situationen som Poli är där han är relativt oattackerad bakom motståndarkassen. Jag menar, försöker han gå köksvägen, som vi kallade det på min tid. Alltså lirka in den runt stolpen, så kommer det vara stängt där. Alltså målvaktsspel är ju... Alltså alla målvakter är ju ganska täta längs isen sen typ 20 år tillbaka. Så din största chans att göra mål är om du lyckas liksom wobbla upp pucken på bladet och dra den runt stolpen uppe vid krysset. Och det är det han gör, det är det Läckermäki gör. Inget mer med det. Men så här, den här åsikts liksom tornadon som uppstår i sociala medier där när folk ska vara så här: jag tycker inte om såna där mål. Det ser ut som innebandy. Alltså, det får mig att säga, ha, nu tar jag fram ett kollegieblock här. Det står superviktiga anteckningar på det. öppnar det och skriver in, jaha, Kjell i Falun tycker inte om sorromål. Okej, ja, men nu har jag det sparat här i alla fall. Bra att du tog upp det, Kjell i Falun. Alltså, så här. Och det är ett mål. Alltså, i vissa lägen så är det kanske det bästa att gå för mellan benskydden på målisen för att få in pucken. Från där han står, från där Poli står vid 1-0, så är det där din bästa chans att göra mål. Du får ju också det här, alltså. Okej, om det här var kanske första gången vi såg ett sorromål, eller andra gången, eller tionde, eller om det här var hundrade sorromålet man såg, att det kanske fortfarande var relevant att debattera om det är coolt eller inte. Men liksom, när det är så pass vedertaget, då blir det så här, men gud vad intressant diskussion om det är snyggt eller inte att lyfta in pucken på det här sättet.
jag tror alltså, du måste ha blivit någon kollektiv psykos efter att, på grund av att det var två så nära så tätt efter varandra.
Ah, ja.
Det är nog det som gjorde, för det var inte, jag kände inte att det var lika mycket snack efter Läckare Mäckis mål som det blev efter Polis. Så jag tänker att det bara, ja, men det blev någon, alltså någon spärr gick ju hos folk när de såg, va, ett till? Nej, nu måste jag få vädra mina åsikter här.
Ja, om man ser folk mena att så här, ja, men det är hypen runt de här målen som jag stör mig på, men det är också så här, fast vilken hype. Alltså, det är ju absolut inte så att Aktuellt kastar in en extra sändning på grund av det här med öppen sluttid i liksom linjär tv, utan det är ju the usual suspects, typ några Twitterkonton som lever på den här typen av content som slänger upp det. Och jag menar, det gör de ju, alltså om en målis gör en sidledsförflyttning och får pucken i bröstet, så kommer det komma en sån här, wow, kolla på den här räddningen. Ja. Alltså det är ju absolut inget out of the ordinary att typ så här, till exempel Hockeyallsvenskan lägger upp det klippet i sina kanaler. Och det, alltså det är ju i sin ordning, de som följer dem vill väl se klipp. Och dessutom på det är det ju direkt kontraproduktivt att gnälla. Får jag lära ut ett trix från insidan, från kommunikationsvärlden. De här kontorna, de lever ju på engagemang. Alltså, en bra post för dem, det är ju en som många kommenterar eller delar, så här quote-tweetar. Det är det bästa som kan hända dem. Så om de har någon aning om vad de pysslar med, de som driver de här kontorna, kommer de ju nästa gång det blir ett sorromål gå ut stenhårt med det också, för de vet ju att det skapar engagemang. Så ser du något, ser du content i sociala medier som du verkligen inte vill se där, det enda du kan göra och det bästa du kan göra är att ignorera det. Sätt kontot på ignore om det blir för mycket. Alltså blocka kontot som postar det. Du kommer absolut inte få bort det genom att hålla på och kommentera det och debattera det.
Ja, men det där är ju liksom så här, det får ju bli någon sorts övning i återhållsamhet. Alltså, för man behöver verkligen inte säga allt vad man tycker och tänker och vädra alla sina åsikter bara för att man kan göra det.
Mm.
Men alltså, nej, man behöver inte göra det. Ibland är det bara lika bra att låta saker och ting passera.
Ja, jag har ett tips till folk.
Det hjälper liksom inte dig själv på något sätt.
Nej, jag tror att jag har ett till tips här. Var med i gruppchattar.
Det är exakt, det här sätt. Kan man liksom vädra. Eller vår Discord.
Ja, var på Discord. Där kan du kasta ut vilken jävla idiot om du har sett en tweet som du ogillar.
Ja, precis. Det är som, ja, men det är en liten terapi. Gruppterapi.
Undrar hur många motståndares gruppchattar typ du eller jag eller vårt så här Radio 1970-konto har varit i, så här blivit länkad och bara jävla idioter.
Ja, förmodligen jättemånga. Det är väl fine.
Ja, det är väl en fjäder i hatten. Men ja, hur ska jag summera? Typ så här, inte sorro. Jag har ju skrivit sorrohatare, men det är liksom, man får ju hata sorromål om man vill. Jag är inte superförtjust i dem. Det är mer så här
åsiktsvädrare liksom.
Ja, precis.
Nödgade att vädra sina åsikter konstant.
Ja, precis. Sorrohatar - Tourettes.
Det är ganska bra.
Min nominering.
Ja, nej, men jag tycker den är, den är ganska legit, den nomineringen.
Den är solid.
Jag tänkte att det var lite väl mycket snack efter den där målet.
Alltså, så. Det är ett mål. Get over it.
Ja.
Så här.
Ja, men precis.
Kommer du i liksom in på Posters kontor och mörsar in pucken five hole? Det är ju inte den här stormen då av så här. Jag tycker inte det är så snyggt att skjuta mellan benskydden på målisen. Jag tycker krysset är snyggare. Alltså, det är ju någon sorts så här, när det, för att det är liksom, förmodligen för att Soro-målen är ett mål som kräver en ganska hög liksom teknisk skicklighet.
Jo. Ja. Men ska jag sätta igång med min eller?
Ja, jag är klar.
Så jag har väl stått lite i valet och kvalet här, känner jag. Men jag tror min nominering kanske bara mer får landa som en sorts påminnelse också. Det blir lite så här, jag tror båda våra nomineringar är lite så här terapeutiska, typ. Du vet.
Backa inte ut ur det här nu. Gasa igenom.
Nej, men så här, de är terapeutiska, så folk får lyssna på det, så får de gärna ta till sig om de vill.
Okej.
För jag menar, vi hade ju hemmamatch mot Mora, och det var ju 20 och 20 graders match, många som var där.
Jag tror det var ett sånt här Zorro-mål också, om jag inte minns fel.
Ett Zorro-mål och massa mössor på isen. Så det var en sån kväll.
Kläng och jubel.
Men i alla fall. Allting flyter väl på som det gör. Klacken manar på. Det är ju fullt på H som vanligt. Men ja, det uppstår alltså...
Som vanligt vet jag inte den här säsongen.
Ja, men som oftast. Ja. I alla fall i gratismatcher.
Som ibland. Ja, som alla gratismatcher.
Nej, men det uppstår någon sorts situation på H. Så som jag har förstått genom att ha pratat med folk och läst lite överallt. Det bland annat har klagats på, för man hade ju ute de här stora flaggorna, du vet. Att det har flaggats under match och att det kan man minsann inte göra. Så det blev lite... Det blev lite dålig stämning där. Mm. Då tänker jag att det kan vara värt att påminna folk om att ståplatsen är i grund och botten en plats för alltså supportrar som är där för att sjunga, klappa, hoppa, heja fram sitt lag, och att såna här saker som till exempel flaggor, annat, andra saker kan förekomma som kan faktiskt påverka ens syn på matchen. Det är liksom inte några konstigheter överhuvudtaget. Men det här blev en väldigt, väldigt stor grej.
Men det här är ju ett segment där vi nominerar folk, inte där vi bara påminner allmänt om saker. Så visst är det så att det går fram liksom folk ur ståplatspubliken och liksom konfronterar de som står och viftar med flaggor och till och med försöker rycka flaggorna av dem och knäcker en flaggpinne, eller?
Alltså det är en flagga som tog lite stryk, vet jag. Mm. Jag vet inte exakt hur det gick till. Så jag vågar inte riktigt ta gift på det där. Men ja,
det ska
bli diskussion liksom. Mm. Ja, det ska ju ha blivit diskussion över det här. Och du vet, det kommer ofta fram sånt här. Så här var det då inte på min tid, till exempel.
Ja, men det är
en sån konstig argumentation.
Det finns ju ändå någonting där, säger din gubbige liksom kollega här, att förr, alltså fram tills relativt nyligt, så var ju läktarkulturen lite annorlunda. Det var ju norm egentligen att hålla i flaggorna under spelet och vifta under avblåsningar, men det har ju förändrats, och liksom som all kultur så är även läktarkultur föränderlig. Det är väl en av definitionerna, tror jag, av ordet kultur. Att det är någonting som är i ständig förändring. Och jag vet inte om... Alltså, jag vet inte om jag tycker det är bättre med flaggan under matchen, om det är sämre. Det kanske ser mäktigare ut. Men det är ju så det är i alla fall. Och jag menar, att stå mitt på H och förvänta sig att ha perfekt överblick över isen under hela matchen, det kan man ju inte. Alltså, då tycker jag att det ligger på en själv att kanske röra sig ut mot hörnet där man ser bättre, eller backa exakt längre upp eller någonting sånt. För det, jag tycker att så här, hockey, ja, ska vara för alla, Löven ska vara för alla, men allt på arenan är ju inte för alla. Alltså, nej, vill du se spelet bra, då är inte klacken det bästa stället att stå. Den här diskussionen kommer upp ibland när det används grotspråk i klacken också. Att, ska inte jag som inte gillar den här typen av språkbruk inte kunna liksom gå på hockey? Jo, du kan gå på hockey.
Medveten.
Ja,
precis.
Ja.
Du behöver vara medveten om vilka risker, eller risker, och vad det innebär liksom, att ha, eller att placera sig på ett ställe. Just på H. I
det alltså, hur är kulturen här? Vad händer här? Ja. Vad händer inte här? Samma med folk som säger, exakt, mina barn då. Att, jag menar, de första gången jag tar mina barn på hockey kommer det nog inte vara i klacken. Av samma anledning som att jag inte tar med mina barn när jag och mina boys åker och festar i Köpenhamn en helg. För att jag tycker inte det är superlämpligt för en femåring att stå där. Däremot, när de kanske är 10 och förstår vad som är vad och liksom är lite mer utvecklade som personer, ja, men då kan de stå i klacken. För då kanske de kan höra grotspråk eller se en flagga och ta det för vad det är.
Ja, för man kan inte liksom, man kan inte förvänta sig att allt, att saker och ting ska formas utifrån ens egna preferenser konstant. Nej. Utan det är bara inte så. Det är inte så det fungerar, utan man får ta sedan dit man kommer, du vet.
Ja,
det är lite så.
Och jag tycker så här, på en, när det är gratis match, de är lite till för att de som inte är bitna av Löven ännu ska komma dit och kanske bli det, uppleva bra stämning ikväll och det. Alltså det kommer vara en del läktarturism som man väl får stå ut med om man tillhör de som är där nästan varje match. Och så här, så långt inget fel om de här hade sagt, vi ser inte så bra för flaggorna. Ah, okej, men det här är inte rätt plats för er om ni vill se hela tiden. Det är bättre om ni går ut mot kanterna. Men att det blir en riktig konfrontation, att man liksom har sönder grejer och är aggressiva, då är det ju liksom, ja men, då har du inte fattat. Alltså då, då är du klandervärd.
Så är det verkligen. Och det är också så här, det är ju också kul för att Löven brukar ju påminna, eller de skickar ju ut mail, du vet, till folk som köper biljetter, och där de påminner om att ståplats är ett ställe där till exempel flaggor och sånt som kan skymma synen eller spelet kan förekomma. Så det här är liksom någonting som är förstått.
Ja, ja det finns ju en... jag ska inte gå igen, men det finns ju en liksom skärmdump från Lövens sida där man liksom, alltså som har florerat på sociala medier den här veckan, då man liksom förklarar det här också så att folk vet i förväg att okej, det är inte där mitt på H jag ska stå om jag inte vill ha någon skymd sikt överhuvudtaget under matchen.
Ja. Men ja, så jag vet inte exakt vad ska man... Vad blir nomineringen då?
Ja, men det blir ju de som står i klacken men gnäller på klack. Alltså gnäller på klackaktivitet.
Ja, jag antar det. Självhatande klackmedlemmar.
Jag har noterat, eftersom min hette från början Zorro-hatarna, så hade jag blivit flagghatare.
Ja.
Det kan vara en slängig liksom benämning för alla de här.
Ja, men vi kör på flagghatare. Varför inte? Mm. Det låter bra.
Trots att vi inte har någon namngiven. Jag tycker alltid att det är starkare när man kan peka på en person eller förening eller liksom ett företag eller så. Så att vara specifik. Så tycker jag ändå att det är ganska starka nomineringar nu.
Ja, det tycker jag. Alltså de är ju... Ja, de har någonting båda två. Det har de. Jag måste säga att jag just nu så lutar jag mot Zorro-hatarna. För jag minns att jag blev riktigt jävla irriterad på det också. När jag bara läste runt på Twitter. Och för att det är också applicerbart i typ allting annat som folk bara kommenterar på.
Det
här med åsiktsgrejen. Så.
Ja, det är ju precis. Det är
ett större problem. Är det.
Det väcker någonting i en om så här, som man ofta stör sig på sociala medier. När man bara, okej, ni är inte förbi den här diskussionen ännu. Ja, men jag loggar väl ut resten av livet. Då.
Ja, exakt.
Ja, på samma sätt som flagghatarna, då börjar jag direkt också tänka på, men alla som gnäller på allt i en arena. Alltså, även så här, det är grovt språk eller det är liksom... Ja, vad det nu kan vara. Alltså, varför är inte det här helt anpassat efter exakt det jag vill ha överallt i hela arenan? Alltså, kanske därför det känns som en stark Marklund-vecka. Jag kan ta vilken som helst av den här. Om du lutar mot min, då kan vi ta den.
Alltså, jag gillar Zorro. Jag gillar Zorro-nomineringen mer.
Ja.
Men det gör mig, du vet, som sagt, som det jag var inne på, det gör mig mer irriterad oftare. Alltså väldigt, alltså om man bara tänker på det breda konceptet. Jag blir mycket mer irriterad av det än någonting annat så.
Det känns lite så här internet 2010, typ när boomers hade upptäckt Facebook. Att vara så här typ om någon bara, fan vad bra Lady Gaga är. jag vet inte vem det är. Kommer ni kommentarer?
Ja, okay. Precis.
Så varför kommenterade du?
Viktig information här, Bosse.
Det... Okej, Bosse. Jag tar fram blocket.
Jag vet. Ja, men det, exakt. Det är ju lite så. Men det finns kvar i vårt samhälle. Det... Ja,
med all tydlighet. Det är, ja. Ny, liksom, det är en ny årgång.
Det är samma problem här.
Varje år som ska ta sig igenom de här första boomerstegen på internet. Bara,
är det inte den största samhällsfaran vi har, eller?
Jag tror det.
Åsiktsvädrandet av boomers, ja. På sociala medier. Fy fasen, vad trött jag kan bli på det.
Fan, boomers på internet. Överhuvudtaget börjar jag tänka på. Boomers, ja, slang för gamla människor egentligen.
Ja,
det... Behöver inte vara gamla i passet, men gamla i sitt beteende. Alltså, det är ju också de som bara så här, man måste lära barnen källkritik, för det går inte att veta vad som är sant eller falskt på internet. Men så här, alla som är under 20 är superbra på källkritik, ja. Och vet exakt hur man värderar information på nätet. Men de här gamlingarna som har den åsikten,
det är de som bara har någon koll alls.
Nu har jag läst på Facebook att det bara bor muslimer i Lycksele.
Och sen det är också så här, jag måste också säga det, för jag tycker att det här verkligen stämmer in. Det här är ju samma personer som du vet är med i matgrupper och kommenterar så fort någon gör en carbonara. Att det minsann inte är riktig carbonara om du inte använder guanciale och gör det på exakt det här sättet. De måste skriva det här. De måste skriva det. Det här är ingen riktig carbonara. Kolla vad jag vet. Jävla, fy fasen. Jag har sett så många bråk i sådana matgrupper om det. Jag blir kokig.
Jag tänker mig att så här, carbonara-fascister är mer typ grabbar i din ålder. Fast, som tror att de vet något som ingen annan vet för att de har läst ett originalrecept på carbonara och bara, det är ju inget bacon.
Jag skulle fan säga att det är gubbar, eller gubbar, det är 50-plussare.
Ja, jag tror det. Jag är inte i några matgrupper. Det var bara en fördom jag hade som du...
Det är kanske är män generellt, om jag ska vara helt ärlig. Det är nog män generellt. Så är det nog. Ja. Det finns ju en gemensam nämnare här faktiskt, så det är fan män, nu när jag tänker på det. Ja, okej.
Okej, men stort grattis, Zorro hatar Tourettes och boomers på internet generellt.
Ja, grattis. Keep doing you liksom.
Nej, sluta med det gärna.
Men de kommer aldrig sluta ändå.
Det är sant. Och då blästar vi vidare i programmet genom att prata lite om vilka perks som finns om man går in på patreon.com/radio1970 och reggar sig som månadsgivare till den här trevliga poddradion.
Ja, ja men precis. Först och främst, vi är väldigt, väldigt tacksamma till alla som är Patreon hos oss. Det gör en så jävla glad faktiskt att ni vill stötta oss. Och vill alltså du också gör det som lyssnar just nu som inte är Patreon. Så går du in precis där Navid sa och blir medlem. Blir man det så kan man få, eller man får dels avsnitt i, vi släpper avsnitten lite tidigare för er. Så du får alltså lyssna på allt vårt content lite innan alla andra.
Mm.
Sen så får du också tillgång till vår Discord som vi brukar prata om rätt så mycket, där vi sitter och pratar hockey, pratar annat, ja men gör lite allt möjligt där. Otroligt trevligt ställe tycker jag. Och sen såklart ja men vi har ju så här, lite då släpper vi ju merch och då kan man ju få förtur på det också. Så det är ju en perk tills att vi, ja, när vi väl släpper det. Så
ja. Men tänk inte så mycket på merch och sånt. Jag tror för att trivas som Patreon så måste man nog vilja stötta podden och man ska nog helst vara på Discord också. För det är där man har kul på internet nu för tiden.
Ja, det där vädras åsikter. Gör det. Men på ett bra sätt. Ett sunt sätt.
Då hoppar vi vidare till veckan som kommer. Vi har alltså... hemmamatch onsdag, samma dag som ni kanske lyssnar på det här, om ni är snabba på det. Då har vi AIK hemma i Winpass Arena. Och på fredag åker Löven ner till Småland till, varför har jag glömt, heter den Privit Trade-hallen, Västervikshall?
Den hette ju det förut i alla fall, jag vet inte om den heter nu, men
vi kör på det.
Vi kan säga att den heter den.
Privit Trade. Det låter ju som Manhattan. Privit Trade Arena. Det låter ju som den där Wall Street Bank.
Exakt, det är samma sak som Tingsryd, Nelson Garden. Otroligt. Ja. Nej, men det är ja, kul matchvecka. Det är sista grundseriematchen. Vi överlevde den här grundserien också, vad det verkar. Det är spännande.
Ja.
AIK, jag kan börja.
Yes.
Alltså, låt oss spekulera i att Powell är tillbaka. Jag menar, Powell är tillbaka till den här matchen. Då känns det som att det kan, ja, men det kan bli riktigt, riktigt, riktigt vasst framåt. För då får vi liksom flytta ner lite folk ifrån första line och bygga vidare ner i, ner i kedjorna. Mm. Vilket jag verkligen tror på. Jag tycker AIK har varit lite, ja, men lite fram och tillbaka. Vi trivs ju att spela mot dem. Så, ja, jag tror nog fan att vi vinner den här. Jag har liksom en magkänsla som säger det. Jag ser att på lite av det jag just sa. Så jag tror en 4-1 till oss. Mm. Ingen håller nolla tyvärr, men en 4-1.
Jag tror det är ett bra tips alltså. Man har en bra känsla i magen när Löven ska upp mot AIK. Eftersom jag nu måste tippa AIK-seger så skulle jag kunna trycka på att AIK har en andra plats att försvara. Torskar de mot oss så tappar de nog den andra platsen. Det vill säga de tappar i så fall möjligheten att få lira mot ett play-in-lag i kvartsfinal. Och att ha hemmafördel i en eventuell semifinal. De lär ju också vara extra motiverade av att de nog inte vill gå in i ett slutspel och ha en liksom topp 6, en eventuell liksom slutspelsmotståndare som de har tagit 0 av 12 poäng mot. För vi har ju hittills tagit 9 av 9 inför den här sista matchen. Så det kanske är ett AIK som känns, som är för dagen mer desperat, känner att de har mer att spela för än Löven. Och i så fall fladdrar det väl iväg till kanske 2-4 i den här matchen. Så får man vara lite härligt där, mitt i veckan förbannad där på onsdagskvällen. Och sen vidare till Västervik.
Ja.
Alltså, det är ju så här, ja, den tycker jag är svår. Allt talar för att vi ska vinna, men inget talar för att vi ska vinna. Alltså, exakt så. Tittar man på tabellen, tittar man på vad Västervik är för lag och liksom att de står på 38 poäng efter 50 omgångar medan Löven är ett topp 6-lag som av vad det verkar har fått lyckats sätta sitt spel här alldeles i slutet av grundserien, borde det vara en munspit. Samtidigt så här, har vi någonsin vunnit i den där hallen, känns det som. Jag vet att vi har gjort det, ja. Men känslan är så här, nej, 0 gånger.
Ja, du sätter verkligen ord på det. Ja,
jag tippar seger.
Du gör det, okej.
Ja, jag vågar.
Mig just nu. Vad
skönt. Ja, det kommer kräva straffar. Men vi tar hem en vinst som gör att vi går in i slutspelet med gott gry. 3-2 Löven efter straffar.
Ja, nej men okej. Okej, då tror jag att vi torskar den här. Varför? Ja, det är Västervik borta. Det är ett smålandslag och vi har kanske någonting på spel. Det känns tufft. Så, ja. Vi torskar den här med 4-1, gör vi. Ingen kommer vara nöjd. Men, eller jo, vet du vad? Folk kommer visst vara nöjda. För jag räknar ändå med att vi kommer topp 6. Och då får vi lämna den här grundserien bakom oss. Så ja. Folk kommer fram vara ganska nöjda ändå.
Det skulle bli skönt. Har du sett förresten i tabellen att väldigt mycket tyder på att Djurgården ska komma 4? Väldigt lite tyder på att de inte ska göra det i alla fall. Och kommer Djurgården 4, då har du det här att så här, ettan och tvåan, Brynäs och AIK eller Södertälje, väljer play-in-lag. AIK eller Södertälje, det lag som kommer 3, väljer mellan Mora och Löven. Båda lagen kommer ganska stark liksom minusstatistik mot Löven. Jag vet inte vad de har mot Mora, men min magkänsla säger att kommer Djurgården fyra. Inget annat av topp fyra kommer välja Löven, utan då kommer vi att gå upp mot det enda topp sex-laget som vi har minus statistik mot den här säsongen.
Mm. Ja. Men det känns ganska bra ändå.
Mm. Bättre än har ju konstaterat förra veckan sedan i alla fall.
Ja, precis. Så spelar de som de gjorde då, alltså Djurgården, då är jag inte alls orolig. Då är det lugnt. Mm. Ja, men det blir spännande. Jag tror det här slutspelet kan bli kommer att minnas. Kanske till och med se tillbaka på och ler när vi
kanske.
Du vet, om 10 år när vi har vunnit 10 SM-guld.
Jag tror att vi är ett av de lag som kommer höja sig i slutspelet, men jag tror fan att Djurgården också är det. Alltså, jag är väldigt imponerad av AIKs och Södertäljes säsonger hittills. Jag ser inte att de kommer att bli betydligt mycket bättre i slutspelet än vad de har varit i grundserien. Brynäs vet jag inte. Mora tror jag har visat upp sin högsta nivå redan. Löven och Djurgården känns lite som att det finns något som bubblar under ytan och kan explodera i slutspelet. Eller så gör det inte det. Men det är där mina liksom, om man säger, ja men det är där jag känner att det finns en växel till.
Jo, precis. De har ju en tendens att, vi såg i förra slutspelet till exempel hur det var. Det var ju som ett helt annat lag, Djurgården. Och jag hoppas att vi är såna också, som du säger. Det vore skönt att vara ett sånt slutspelslag, ett slutspelsmonster.
Ja, men det har varit så liksom genom åren, känns det som nu, 4 år i rad typ, att så här, vi har underpresterat lite i grundserien, men sen har vi snäppt upp det i slutspelet. Dock har det ju inte räckt till SHL-plats någon av gångerna vi har snäppt upp det, så tycker inte vi ska klappa oss så mycket på axeln i alla fall. Nu kommer en limerick här från Rune Åberg. Är du med?
Kör.
I limerickens 5 rader han hyllat Lövens bravader. I laget både Sisu och Ruter, och mer mod han nu ingjuter. Torskar vi mot Djurgården får han spader. Du är knäppt tyst. Ja, bravader, spader. Ja, den håller, jag tycker den är bra. Börjar bara så här. Är det mig eller är det sig? Eller är det någon annan utav de här limerickmakarna det syftas på? Det är som att den är supertydlig, men lite otydlig.
Det är lite som våran podden då. Och våra nomineringar ibland.
Särskilt väldigt idag då det har laggat, så vi har bara hört varandra hälften av tiden, känns det som.
Ändå så tycker det känns ju som att vi har gjort det ganska bra. Vi får ju se vad slutresultatet blir.
Vi får se om någon förstår någonting av sammanhanget. Eller bara... Ja. Hörde ni ens varandra? Nej, oftast inte. Vi babblade på nu.
Jag kör på och råkar så här, pricka samma saker.
Ja. Tack för att ni lyssnar. Tack för att du poddar, Sebbe. Det var superkul som vanligt.
Detsamma. Ja, ha det gött allesammans. Mm.